Härligt. Här kan man gömma ett glas vatten. Guds frid. Vad roligt att få vara i Asklanda Ornunga. Till, ja, jätteroligt att få träffa hela församlingen. Och till alla som jag är släkt med här inne. Ingen nämnd, ingen glömd. Men roligt att se er. Som sagt, Simon Lundgren heter jag. Har ju mina rötter ute i Frisuland, så att säga. Bor numera i Lidköping där jag jobbar som pastor i Pingstkyrkan. Reser också för en missionsorganisation då, som heter Gå ut mission. Lite mer om det om en stund. Tack Johan, se vad han tog vägen här. Det var där. Johan och Jan, för det ni delar om, det ni gör i Lövgärdet. Jag blir påmind om, för några år sedan så startade jag en församling i Biskopsgården. Fantastiskt roligt. Där det är mörkt, där lyser ljuset som bäst. Är det inte så? Så du vet, Jesus, han älskar att möta det som är svagt, det som är brustet och det som är trasigt. Och det tycker jag är så fantastiskt. Så Gud välsigne det ni gör. Gud välsigne kören. Och ja, jag säger som Jesus, jag har mycket att säga er. Kanske någon blir orolig, kommer det bli långt? Nej, det tror jag inte. Det är inte för långt i alla fall. Hur som helst också ska jag komma ihåg att säga, jag ska hälsa från er gamle ungdomsledare, eller gamle och gamle, Sebastian Eklund, numera Vikholm. Jag skickade en bild här, en nära vän till mig, jag skickade en bild här utanför och sa han, åh, hälsa församlingen så mycket. Så nu har jag uppfyllt min plikt. Är ni redo för Guds ord, hörni? Jag har satt som rubrik här idag att jag ska predika om Jesu hjärta. Det finns faktiskt så att en enda gång i alla fyra evangelierna så talar Jesus om hurdant hans hjärta är. En enda gång så säger han, detta är mitt hjärta. Vi har väldigt lätt att tala om vad Jesus har gjort på korset. Och det är viktigt. Det är grunden för att vi sitter här. Att Gud försonade hela världen med sig själv. Alla människor, de du tycker om, de du inte tycker om, främlingar och vänner. Allihopa är försonade med Gud genom Jesu Kristus och hans verk på Golgata kors. Det är grunden. Men nu ska vi gå lite djupare, kan du säga, i vad är hans hjärta? Vad känner han egentligen för dig och mig här nu idag? Och det är det jag ska grotta in oss lite i. Och vi ska utgå, jag har inte tagit med några bibelord på skärmen. Men det är för att jag har så stora tankar om er att ni har memorerat skriften sedan innan. Men ni får hänga med, annars så får du ta fram din bibel eller din mobibel så att säga, om du har bibeln där. Men Matteus 11, 28 och 29, välkända ord, här avslöjar Jesus hurdant hans hjärta är. Han säger, kom till mig alla ni som arbetar och är tyngda utav bördor, så ska jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, för jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar. För mitt ok är milt och min börda är lätt. Halleluja. Det är vad Jesus säger om sig själv. Jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Det är liksom vad Jesus upplever djupast inom sig. Hjärtat, det står för vilka vi är. Vår drivkraft. Hans drivkraft är att han är mild och ödmjuk. Det är själva hans väsen. Och jag vet inte om du har tänkt på det. Men de som faktiskt kvalificeras för gemenskap med Jesus, det är de som är tyngda utav bördor. Det är stort. Det är de människorna som kvalificeras för att ha gemenskap med honom. Och han säger heller inte hur stor din börda måste vara. Ofta så tänker vi det, ja, men det måste vara så jättestort för att jag ska få komma till Jesus. Nej, eller det här är för litet för att ta till Jesus. Nej, det kan både vara hur stort som helst och hur litet som helst. Men det att vi har bördor kvalificerar oss för att överhuvudtaget få komma till Jesus. Det är så lätt att vi börjar i andra änden och tänker, ja, men jag behöver ha fått ordning på allting. Sen kan jag komma till Jesus. Det tycker jag låter som en dålig strategi. Bättre att ta bördorna och problemen till Jesus direkt. För då säger han, jag är mild och ödmjuk. Ta på er mitt ok så ska ni få vila för era själar. Det är fantastiskt. Och det här är att faktiskt förstå att han är mild och ödmjuk. Temat idag är att växa i tro. Jag tror att vi behöver växa i förståelsen att hans hjärta för oss faktiskt är milt och ödmjukt. Och att vi tror på detta och att vi lever utifrån att vi vet att han faktiskt är mild och ödmjuk. Det är inte ett lotteri när vi kommer till Jesus. Vilket humör är han på idag? Jag ska bekänna en sak för er. Jag blev pappa för 10 månader sedan. Det är fantastiskt roligt. Och jag är ganska trött, ska jag också erkänna. Men jag har upptäckt att jag är inte så trevligast 3 på natten. När bebis vaknar och skriker och vi tittar på varandra, jag och min fru. Det är inte min, liksom, det bästa tidpunkten för mig. Det bekänner jag för er. Men det är inte ett lotteri med Jesus. Hur kommer han ta emot mig nu när jag kommer här? Är han som Simon Lundgren 3 på natten när det är dags att byta blöjor? Nej, han är ständigt mild och ödmjuk. Jag vet inte, på hemsidan kanske för Ekumenakyrkan Asklanda och Ånunga så kanske du kan läsa om oss. Då står det lite om vilka ni är kanske. Eller det står, vi är en församling där mötet med Jesus förvandlar mig, dig och världen. Den satt ändå, jag är ju missionsförbundare i grund och botten. Hyfsat satt den i alla fall. Ja, men det står lite om oss, vilka vi är. Hade Jesus haft en hemsida, då tror jag inte det hade stått, jag är Messias den utvalde, eller liksom, jag är han som har tillrätta gjort allting. Jag tror han hade skrivit, jag är mild och ödmjuk hjärtat. Kom till mig, du som är tyngd av bördor. Det är liksom själva drivet i vem han är. Och nu håller jag på att bli engagerad. Jag ber om ursäkt på förhand. Men han är den mest tillgängliga människan i hela universum. I stycket innan, där vi just har läst, så går Jesus ganska hårt mot ett par galileiska städer. Och i de här städerna så hade han utfört många tecken och under. Men folket hade ändå inte omvänt sig till honom. Och då säger han något förfärligt. Det ska bli lindrigare i Sodoms land till och med än i vissa av dessa städer. När han pratar om deras ovilja att omvända sig. Och hur får vi ihop det här med samma Jesus som säger att han är mild och ödmjuk? Har han liksom personlighetsförändring? Att han går in och ut ur sig själv? Nej, jag tror inte det. För den ångerfulla och den trötte som ropar och som tar på sig hans ok. Den människan kommer alltid uppleva att han är mild och ödmjuk. För det är vem han är. Men allt för många har inte upptäckt att han är just det för dem. Människor i Lövgärdet, Biskopsgården, Asklanda, Ornunga, över hela jorden. De har inte upplevt att det är sådan Gud faktiskt är. Han kan inte sluta vara mild och ödmjuk. För då är han inte den han säger sig vara. Då är han en lögnare. Och då kan han inte vara Gud, står det. För Gud är ingen lögnare. Men nu är han mild och ödmjuk i hjärtat till naturen. Jesus visar egentligen bara hur han hanterar och hur det blir för dem som inte vill omvända sig och ta på sig hans ok. Och Jesus lovar vila för själen och hans ok är lätt. Vad innebär det? Oket Jesus talar om är inte tungt, men har vi helt förstått vad han talar om? Ett lätt ok. Jag tänker mig framför mig. 2 oxar eller kor, för nu är vi lite på landet här och får vi vara lokala i de bilder vi använder. Alltså oket man lägger på en oxe är ju inte gjort för en egentligen. Det är ju gjort för 2, eller hur? För att underlätta bördan och dra bördan framåt. Jesus bjuder in oss till att gå under hans ok. Att gå in under hans tempo. Det tycker jag är stort, jag tycker det är vackert. Och det är faktiskt så att också de här oxarna, de låses till varandra. Tänk vilken inbjudan vi har. Att du kan få låsas ihop med Jesus Kristus. Han vars hjärta är milt och ödmjukt. Och att gå i hans tempo. Där bördorna vi har får utlopp gentemot honom. Som säger, kom med dem till mig så ska jag ge dig vila för din själ. Men det kräver någonting. Att faktiskt gå in under Jesu ok. När jag blev pappa så helt plötsligt som predikant har man bara en massa pappareferenser eller bilder. Men det är den tiden, det finns en tid för allt står det. När min dotter föddes så var hon inte särskilt frisk. Hon var väldigt sjuk. Och Vi fick spendera många veckor inne på sjukhus. Hon hade flera andningsstillestånd, slutade andas. Hon hade hjärnblödningar och annat hemskt. Hon lever, men i den tiden så kan jag säga, mina bördor, det var som att du staplade dem på hög. För varje läkarbesked så hade vi bara sämre och sämre besked. Och jag orkade inte be. Predikant och pastor som inte orkar be. Jag ska avslöja en sak, det finns många av oss. Där och då, det enda jag orkade göra på morgnarna när jag vaknade, det var en symbolisk handling inför Gud. Jag gjorde så här. Jag går in under ditt ok, Jesus. Mina bördor, jag kommer med dem till dig. Jag orkade inte specificera vad det var, för han visste. Han känner mig utan och innan. Och det bar. Han gav mig ro i min själ. Men jag fick låsa mig in till Jesus att komma med mina bördor varje dag. Det är en stående inbjudan vi har från Jesus, vars hjärta är milt och ödmjukt. Och det bar. Det verkade hela vägen fram. För det är faktiskt så att om vi väljer att undvika att komma till Jesus med våra bördor för att vi känner att nej, men det här tar jag ju tur med på egen hand eller annat. Då undrar jag om det inte är så att vi faktiskt undviker en djupare gemenskap själva med Jesus. När vi inte vill ta på oss hans ok. När vi inte väljer att springa till honom i vår nöd. Att vi drar oss när vi faller i synd till exempel. Eller misslyckas eller bara är tyngda av bördor. Men då behöver vi påminna oss om vad hans hjärta för oss är. Milt och ödmjukt. Hans börda, vår börda vill han bära med oss. Att inte dra sig till Jesus när vi är tyngda av bördor. Det är i praktiken att faktiskt dra sig bort ifrån Jesus. Skam och stolthet kan få oss att inte dra oss nära honom i nödens tid. Vi har ett fenomen i frikyrkan, eller i alla kyrkor egentligen, som vi kallar för förbönssituation. Har du varit med om det här fenomenet någon gång? Det är lite speciellt. Vi har en ständig inbjudan att dra oss nära Gud. Såklart att Gud kan möta i bänkraden, men det kan också vara gott att få personlig förbön. Ibland, jag har kommit på mig själv, i alla fall när jag var yngre, så satt jag där och tänkte, aha, nu går han till förbön. Oj, nu kommer Björn till förbön här. Vad sliter han med? Och så sitter jag där på någon slags hög häst själv, att jag ska minsann inte gå till förbön. Sen inser jag ju att, kom till mig du som är tyngd av bördor. Han drar ju sig in i en närmare relation till Jesus. Det är ju inte ett misslyckande att söka förbön. Det är ju en förmån, eller hur? Men ibland så sitter det här. Jag hoppas att det bara är jag som har tänkt de tankarna. Men det kan ju vara så att vi fler har tänkt, nej, jag vill inte gå till förbön, för då kommer ju människor veta att jag är svag. Ja, det är väl gott att vara svag. Att Gud kan få möta det som är svagt med sin kraft. Jag skickar med det som en liten tanke. Jesus vill inget hellre än att möta dig och mig i vår svaghet. På riktigt. Och här börjar det faktiskt bli lite svårt att ta in det. För vi vill inte komma svaga till honom. Vi vill komma och visa lite. Se vad jag har, Gud. Men han låter sig inte imponeras på. Han vill möta det som är ärligt brustet. Det vill han möta. I evangelierna, i Matteus evangelium, så läser vi om en spetälsk man som kommer till Jesus. Han var utstött, du känner igen berättelsen. Men då kommer han till Jesus och säger, om du vill så kan du göra mig ren. Jesus svarar såklart, jag vill, bli ren. Men ordet som översätts till vill kan också översättas till just önskan. Wow! Jesus, om det är din önskan att rena mig, att bota mig, så kan du göra det. Och då svarar Jesus, jajamän, det är min önskan. Jesus har ingen skyldighet att bota och möta oss. Det är inte som att han, jajamän, då har jag uppfyllt min plikt idag. Nej, det är hans önskan. Han vill inget hellre än att hans hjärta ska få utlopp och att få rena mannen. Och detta fortsätter på sida efter sida efter sida i evangelierna. Och pris ske Gud, det fortsätter än idag. För han är densamme igår och idag och i. Det är vaket Guds folk i Asklanda idag. Halleluja. Han är densamme här idag. Och det står i Bibeln att Jesus hade medlidande med folket när han såg hur de led. Och hans medlidande reflekterar hans hjärta. Och det var inget som var påtvingat, utan det var naturligt. Låt mig läsa ifrån Hebreerbrevet kapitel 4, 15-16. Spänn fast säkerhetsbältet nu, för nu blir det åka av här. This is a favorite of mine. Där säger författaren: vi har inte en överste präst som inte kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som varit frestad i allt, liksom vi, fast utan synd. Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. Prästen i det gamla testamentet representerade folket inför Gud. Och Jesus är vår överste präst som representerar oss inför Gud. Prästen som offrade i gamla testamentet, han var precis lika syndig som folket han offrade för. Och eftersom han var det, så fanns det en poäng att han skulle kunna ha medlidande med folket när han offrade. För att han visste, ja, det här är också min synd som jag offrar för här nu inför Gud. I kapitel 5 så står det att prästen har medkänsla eller mild mot folket, då han själv också är svag. Hur kan då Jesus ha medlidande med vår svaghet när han aldrig har fallit i synd? När han var helt utan synd? Det låter ju paradoxalt. Det är just det, att Jesus har medlidande med vår svaghet då han har varit frestad i allt, men ändå är utan synd. Han om någon vet hur det känns. Han vet det bättre än dig och mig, eftersom att jag ger efter för mitt kött och synden. Men Jesus gjorde det dig aldrig. Han om någon vet vad det är att inte falla eller att falla, för han faktiskt aldrig har gjort det. Därför kan han bättre än prästen i det gamla testamentet känna med oss och vara mild mot oss. För han vet vad det är du går igenom. Han har varit prövad i allt, men ändå utan synd. Och det är inte bara så att han har medlidande, men han lider även med oss. När du är i nöd eller är svag, så kan han inte hålla sig borta ifrån dig. Det är som att vi tror det. Nu faller jag. Nu är jag tyngd av bördor. Nu är jag inte nära Gud. Det är då om någon gång han vill komma nära dig. För kom ihåg, du som är tyngd av bördor ska komma till honom. Halleluja. Det går att bli salig när man läser sånt här. Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet. Halleluja. Det är nåd över nåd. Det står inte ta dig samman innan du kommer till honom. Tack och lov. Det står heller inte gå blygsamt fram ursäktande till honom. Nej, kom frimodigt till nådens tron. För Jesus vet, och vi vet, hans hjärta för dig och för mig. Halleluja. Vad är det då som väcks hos Jesus? Om vi syndar, om vi faller eller tyngda av bördor, är han fortfarande mild och ödmjuk? Hur är det egentligen med hans medlidande med oss? Vi alla faller på olika sätt. Det är därför det är så viktigt att vi känner till hans hjärta. För att läsa en passage ifrån det gamla testamentet, Hosea. Hur många här läste Hosea när du vaknade i morse? Vilken tur. Då läser vi det. Gjorde du det? Halleluja! Det finns profetisk ande i rummet. Ja, det är gott. Det är en fantastisk bibelbok. Vad sa du? Det gjorde det kanske. Nu tog du mig på bar gärning här. Eller så är jag så förberedd att jag faktiskt läser det nu. Hör ni, Hosea kapitel 11, vers 7-9. Här visar Gud sitt hjärta för det som är svagt och brustet. Han säger så här: mitt folk hänger fast vid sin otrohet mot mig. Och hur man än kallar dem till den som är där ovan, upphöjer ändå ingen honom. Nu kommer det. Hur ska jag kunna överge dig, Efraims? Ska jag lämna dig, Israel? Hur ska jag kunna göra med dig som Adma och behandla dig som Sebojim? Mitt hjärta vänder sig i mig. All min barmhärtighet vaknar. Jag vill inte utföra min brinnande vrede. Jag vill inte ödelägga Efraim igen. För jag är Gud och ingen människa, och jag är helig bland er och vill inte komma med vrede. Mitt hjärta vänder sig i mig. All min barmhärtighet vaknar. Stämmer detta med din gudsbild? Att en helig och rättvis Gud, hans hjärta vaknar när du är som svagast. Det står i Jesaja, vi citerar gärna det här ordet, att Guds tankar är inte våra tankar och hans vägar är högre än våra vägar. Kontexten handlar om hur Gud gärna vill förlåta den ogudaktige, den orättfärdige som vänder om till honom, som går in under Kristi ok så att säga. Det är hans högre tankar, att han inte är långsint utan hans vägar är så mycket högre än våra vägar. Där vi säger hämnd, där säger han förlåtelse. Halleluja. All min barmhärtighet vaknar i mig. Mitt hjärta är milt och ödmjukt. Och om Gud talar så i det gamla förbundet, hur mycket mer är det då inte i det nya förbundet som är stiftat genom Jesu Kristi blod på Golgata kors till förlåtelse för alla våra missgärningar och synder. Vägen till Fadern är öppen. Kom frimodigt till nådens tron. Inte för att du har tagit dig samman, men för att Jesus dog på Golgata kors för dig och för mig. Halleluja. Kan det vara så att Guds hjärta och hans medlidande och nåd strömmar mot det som är som svagast? När du är som sämst så väcks Guds hjärta som mest. Gud är kärlek, han pendlar inte i den kärleken. Men du kommer uppleva hans kärlek som starkast när den faktiskt är oförtjänt. För det heter nåd och det är det vi bygger på. En författare och pastor som heter Dane Ortlund, han säger på engelska: "It is not our loveliness that wins his love, it's our unloveliness." Alltså det är inte att vi är älskvärda som gör att vi förtjänar hans kärlek. Det är att vi faktiskt inte är det som gör att han älskar. Så mycket högre är hans tankar. Jag berättar lite att jag jobbar som pastor och missionär. Men jag har faktiskt ett tredje jobb. Här brukar folk bli oroliga för mig. Men jag jobbar som sjuksköterska, så ni kan kalla mig för syster Lundgren. Jag jobbar som sjuksköterska i ambulansen och jag har märkt en sak som jag tycker är så intressant. När jag kör in patienter och sitter och vårdar dem där bak så är det många som har väldigt ont. Och de sitter och vrider sig i smärtor och skriker. Jag ska inte skrika i micken nu, men liksom. De har så ont, det gör ont i bröstet, det kan vara infarkter, det kan vara tarm som har slått knut på sig själv, vad det än är. Och då sitter jag där och så säger jag: vill du ha lite smärtlindring? Det är ju därför jag är här. Och då händer det oftast, och oftast är det män, men det händer kvinnor också. Nej, det är lugnt, det går över. Och jag sitter där och tittar på dem. Är du säker? Det kostar inget. Jag är här för att smärtlindra dig. Och de säger: nej, det är lugnt. Det är stolthet, rent ut sagt var. Och jag känner mig väldigt överflödig så att säga. När jag ser någon som har ont men som faktiskt avböjer smärtlindring. För att de ska härda ut. Min enda önskan är ju inte att sitta där bak. Jag vill ju hjälpa, eller hur? Hur mycket mer är det då inte för Jesus när Guds barn lider. Men biter ihop och ska resa sig själva. Han som säger: kom till mig, du som är tyngd av bördor. Så ska jag ge ro. För mitt hjärta är, halleluja, då ska ni finna ro för era själar. Jesus har sin glädje i att möta vår svaghet, trasighet, brustenhet. För där får hjärtat utlopp. Han tar inte något som du inte ger honom. Det är inte så att jag kastar mig på dem och ger ändå. Utan jag vill att de själva ska be om det. Om det inte är riktigt, riktigt illa. Det är inte jobbigt för Jesus att visa nåd. Mot syndare, mot svaga, mot sjuka, mot ångestfyllda. Det är inte att han känner, åh nej, måste jag ge nåd igen? Han har sin glädje i det. Det finns inte ett maxtak på hur mycket nåd du kan hämta ut från Jesus. Det är en felaktig bild om du tror att nåden är bara till när du får problem. Det är inte så att du kommer till bankomaten för att hämta ut pengar eller ta ut en valuta här i kontanter och så står det slut på kontot. Ni har säkert inte det problemet, men det händer mig ibland. Det är inte så nåden fungerar. Vi lever i Guds nåd. Vi får gå in under och låsa oss in till Jesus. Nåd och sanning kom genom Jesus Kristus, står det. Halleluja! Människan behöver en sak mer än någonting annat för att leva. Och det är O2. Eller hur? Syre. Utan syre då går det ganska fort för att vi ska tuppa av. Om du har varit på hög höjd någon gång så kanske du känt det är lite tyngre att andas här uppe. Jag besteg Kebnekaise för några år sedan. Det är ingen skrytsam historia. Men det var lite tuffare att andas där uppe faktiskt. Då kan jag tänka mig hur det är för dem på Mount Everest. Eller i ett trångt utrymme när det inte finns luft. Det går ganska fort för oss att tuppa av. Fisken behöver H2O för att överleva. Eller hur? Och jag tror inte det finns någon fisk som klagar på att det är för mycket vatten i havet. Eller hur? Jag tror inte den fisken simmar runt i Stilla havet. Åh, så mycket vatten det är. Om det ändå kunde vara lite mindre vatten. Det tror jag inte. Nej, den njuter. Hela oceanen kan den få röra sig i. Den nya människan, alltså du som är född på nytt, frälst, fri och förlåten. Vad är ditt? Vad är det som är nödvändigt för dig? Lika nödvändigt som oxygen eller H2O för fisken. Jag tror att det är Guds nåd. Du trivs i nåden. Det är det rätta elementet. Där blir du som fisken i vattnet. Men blir det mindre och mindre än nåd? Det blir det nästan jobbigt att andas. Men Jesus säger, kom till mig och ta på dig mitt ok. Hans hjärta är milt och ödmjukt. Det är bara andas, nåd och kärlek. Det betyder inte att det inte är att vi inte ska tänka på hur vi lever. Jo, självklart. Men det kommer av att vi går in under hans ok och går i hans tempo. Det är där det kommer av. Men nåden, det är det rätta miljön. Där trivs vi som bäst. Jag är snart klar. Och det är ingen som säger amen, det är ett gott tecken. Nu ska vi ta lite vatten här. För det är ingen som gillar att lyssna på en torr predikant. Titus 2:11-12. Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. Den fostrar oss att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär och istället leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i den tid som är. Guds nåds uppgift var alltså inte enbart att frälsa oss en gång, utan det var också den som jobbar i oss nu och lär oss att säga nej, men också att säga ja till Jesus och att vilja gå i hans tempo, att vilja låsa sig själv in till honom, att han får vara allt för oss. Det är den taktik jag finner i Bibeln och som beskrivs som Guds högre tanke och väg, nåd, nåd utöver nåd. Någon kanske blir orolig här inne och tänker att vi ska väl inte synda för att få mer nåd. Nej, och det säger Paulus också. Men lösningen är alltid nåd. Lösningen kommer inte vara någonting annat. När Gud uppenbarar sin son på Golgata kors, då är det nåd, nåd, nåd. Det är det som förvandlar faktiskt från insidan och ut. Det är min erfarenhet. Människorna i de galileiska städerna, de gjorde inte det som de bjöds in till. Nämligen att kapitulera helt till Jesus och ta på sig hans ok. De var stolta. De var som mina patienter ibland. Det är det sista vårt kött och stolthet vill. Vi vill fixa det själva. Men i din brustenhet och svaghet så har vi en fantastisk inbjudan från Jesus själv. Att ta på oss hans ok och kapitulera inför honom. Vars hjärta är milt och ödmjukt. Sista bibelordet. 1 Petrus 5:57. Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd. Ödmjuka er därför under Guds mäktiga hand. Så ska han upphöja er när tiden är inne. Och kasta alla era bekymmer på honom, för han har omsorg om er. Ödmjuka dig under Guds hand. För mig blir det, jag vill gå in under Jesu ok som är lätt att bära. Med mina bördor vill jag gå in under det oket. Kanske är det så att det för någon här inne är dags att vända om. Att inte längre bära oket själv. Det är ganska tungt att bära ett helt ok själv. Då blir det kristendom utav det hela. Men att komma med det till Jesus och säga, jag vill gå i ditt tempo. Jag vill vandra med dig. Jag vill känna, jag vill leva nära ditt hjärta. Då blir det ett lätt ok att bära. Du som är trött i din vandring, du som inte orkar mer. Du som faktiskt behöver komma tillbaka till Jesus. Till han som är mild och ödmjuk. Den mest tillgängliga personen i hela universum. Han säger till dig genom sitt ord och genom sin ande i min förkunnelse idag. Kom till mig med dina bördor. Gud välsigne er allesammans.